Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. I det här avsnittet ska ni få träffa en kompis till mig som heter Thomas Tranefors. Han har restaurerat ängar i över 15 år och varit en ängsguru för mig i vårt arbete med att restaurera Rävbacken. Men innan vi släpper lös Tompa i eten så vill jag tacka Lena för ditt bidrag. Det är era bidrag via Swish som gör det möjligt för mig att göra Naturpodden. Skicka gärna ett bidrag till 123-556-7870 och märk bidraget med podd. Små som stora bidrag spelar ingen roll. Alla räknas. Jag blev polare med Thomas Tranefors när vi pluggade biologi tillsammans på Umeå universitet. På fritiden levde vi tyvärr rövare, men med tiden har det nästan blivit folk av oss också. Thomas flyttade tillbaka till sin hembygd och började ta hand om en förfallen gård i utkanten av byn Uddebo i södra Västergötland. Ska vi vara ärliga så var det ett riktigt ruckel in i granskogen när han började, med hål i taket och utrivna kakelugnar. Idag är Thomas Tranefors biolog och jobbar som miljöstrateg på Tranemo kommun. Han bor i huset som tidigare var ett ruckel och har dessutom tagit hand om markerna runt gården för att gynna biologisk mångfald. Och det är ängsmarkerna vi ska prata om idag. Men vi hade lika gärna kunnat prata om hans fjällnära kor eller skogen som jag ser när jag tittar ut genom köksfönstret. För vi spelar in det här i Tompas kök direkt från Mjällbo, Uddebo.
Men det är spännande att liksom kunna läsa och förstå landskapet. När jag tittar på ett landskap så vill jag alltid liksom förstå varför det ser ut som det gör. Läsa spår i naturen. Varför?
Ja, och du har varit lite guru för mig och Erika i vår restaurering av Rävbacken. Då har vi hela tiden inspirerats av dig, för du har alltid legat... ganska många år före oss. Min släkt är ju härifrån bygden också. Och det har varit lite referenspunkt för mig. För att när jag var liten och man kom hit på somrarna. Då var det ju ett mer levande jordbrukslandskap. Liksom, med små gårdar. Det var mjölkkor. Man såg mycket beteshagar i alla fall. Och sen har det förändrats. Framförallt så har det väl blivit... igenplanterat med gran. Och det ser vi ju här utanför där du bor också.
Absolut.
Sveaskog gallrar fram gran.
Ja.
Men, och du har ju liksom återvänt till din hemby kan man säga. Hur kommer det sig att du gjorde det? Varför ville du tillbaka?
Nej men... mor och far hade ju, eller köpte en gård någon gång när jag var i gymnasieåldern. Och vi bodde tidigare inne i själva Tranemo samhälle. Och jag var väl en av de pådrivande om att vi skulle då köpa ut den här gården ur en släktings dödsbo då. Så och jag tyckte väldigt mycket om att gå omkring där och drömma och fundera och men ville göra saker där ute. Vi hade ju varit på den gården mycket på somrarna och tagit in hö och så att vi har alltid varit där och hjälpt till. Men nu fick vi verkligen möjligheten liksom att ta över och förvalta den gården så. Och jag hade ju massa idéer redan från början till min pappa som han är också inte hans generation har inte levt på gård men han är uppvuxen med det men har ju egentligen aldrig skött en gård helt själv. Så jag hade ju massa idéer om vad vi skulle göra. Öppna upp marker som hade vuxit igen. Så att där kommer väl mitt intresse egentligen av att göra grejer där. Att jag fick möjlighet att vara på en plats och göra det. Och sen så åkte jag iväg och plugga. Och kom hem på sommaren och hjälpte till med höet. Så att med en tanke om att en gång i framtiden ta över den här gården och bruka den. Så det är ju egentligen gården som har hållit mig kvar i och vill återvända tillbaks till mina rötter.
Men var det för att bedriva ett jordbruk eller var det för ängar eller hur kom, ja, om vi börjar där.
Ja, nej men alltså på den tiden så var jag kanske, eller och tidigare än så var jag mer intresserad av fåglar, fågelliv. Jag minns en gång, en morgon så satt jag helt plötsligt på en stängselstolpe längre bort, en ortolansparv. Och jag blev ju helt till mig och tittade på den här.
Kommer du ihåg hur de låter?
Nej, hjälp mig.
Biff, biff, biff med lök, lök, lök. Så det är sången.
Ja, den sjöng aldrig, men det var en hane i alla fall. Det var jag kan fortfarande minnas den observationen så. Och direkt efter det så åkte jag iväg och på biblioteket och kollade in en bok som heter just Fåglar i jordbrukslandskapet. Och i den där så fanns det då ett speciellt kapitel som bara handlade om ortolansparv och varför den hade minskat och vad man då, för det var ju en art redan då som var på stark nedgång och det var ju kopplat till jordbrukslandskapet och liksom, då började liksom drömmarna om de här enbackarna som fanns bakom. Hur skulle man kunna göra åtgärder där för att man skulle kunna få ortolansparven att häcka igen och så.
Och idag är det ju en av de fåglar i Sverige som är knutna till jordbrukslandskapet som skulle kunna dö ut från landet liksom.
Ja. Jag har aldrig sett en ortolansparv efter det. Det Nej. Var min första och enda observation av ortolansparv.
De har ju varit lite vanligare i Uppland ett tag utanför Enköping, men också där verkar det gå åt pipsvängen nu.
Mm.
Jag tror att två sjungande hannar är det området som varit bäst i somras.
Ja, och nästa drömart där egentligen som man måste ha med, det är ju tofsvipan också. För precis bakom på den backen som låg vid så fanns det ett område som var väldigt igen, alltså det var en våtmark som var igen, som inte var betats. Vi hade hästar just då och de hade fått för sig att man att hästarna gick ner sig i det där kärret så de ville inte beta där. Men jag sa vi kan väl prova en gång och se hur det går. Så då släppte de på hästarna och betade ner där. Och sen en vårmorgon så stod de där. Tre stycken tofsviper. Och jag också den här lyckokänslan av liksom så här. Jag har gjort någonting och de har kommit tillbaka. Och sen så följde de år efter år. Och sen till slut så häckade de där också. Och jag såg de första ungarna som fanns där ute. Och jag kunde koppla samman liksom det arbete som jag hade gjort. Eller de besluten som jag hade fattat ledde till någonting. Så att, ja det var en spårre. Men det började med fåglar egentligen. Så.
Mm. Jo men min pappa hade ju en kompis som bodde här borta som höll på med hästar i de markerna. Han berättade om att ja, nu har trillat Thomas Tranefors fram ur en enebuske igen. Så det är lite kul. Men hur väcktes själva ängsintresset? När kom det?
Ja, på samma mark där borta så fanns det ett område som vid en sjö, en liten backe ner där. Där det fanns lite backsippor och det fanns en kattfotsplanta och det fanns bokrot och så. Så det fick jag min pappa att köpa in en sån här motoriserad lie, en sån här som man drar slåttebalk.
Mm.
Och då bestämmer oss för att vi ska försöka slå den där marken då som en äng då.
Är det som kallas motormanuell slåtterbalk?
Kan det nog heta också, ja. Absolut.
Mm. Man liksom drar den.
Man drar den framför sig och så är det som knivar som skär av det.
Ungefär som att gå med en jordfräs.
Ja,
lika
absolut.
Jobbigt.
Ja. Mm. Och skallrar som man är helt skakig i händerna efteråt. Så liksom nästan domnar bort så. Så att det var inget roligt jobb. Men det blev... Alltså vi började hävda en äng där helt enkelt.
Ja. Kom intressen för lien vid samma veva eller kom det senare?
Nej, det kom egentligen kom nog senare. Jag hade nog tagit fram lien någon gång tidigare och slagit, men alltså det blev ju inte bra. Det var ju jättesvårt. Jag hade ju inte kunskap om att den skulle vara vass eller någonting, utan det var man kunde slå brännässlor och sådana saker med en lie, men annars så var det nog den där motoriserade lien som vi kallar den för, den slåtterbalken som var vårt första redskap så.
Så din pappa kunde inte slå med lie?
Nej, han kunde inte slå med lie.
Ja.
Det var bortglömt så.
Ja.
Men det fanns ju liar så. Och så att ta lien och prova. Liksom, men det blev ju inte bra.
Nej, för jag minns när man började, när man skulle slå brännäsle, då högg man ju av dem.
Ja.
Som en yxa liksom.
Ja.
Mera. Och ja. Det är ju inte så man slår med lie.
Nej.
Och du har ju lite böcker framför dig här som, ja. du har berättat om att de har inspirerat dig väldigt mycket.
Ja, det börjar ju med den här Fåglar i jordbrukslandskapet, den boken som jag var mest intresserad av fåglar. Men nästan samtidigt där så fick jag tag i boken Ängar då, av Urban Ekstam, med såna här helt fantastiska bilder av Nils Forshed som har liksom varit helt avgörande för mig. Just bilden av en äng, hur den skulle se ut och att det fanns olika sorters ängar, men just sinnebilden av ängar. Och så för han har liksom i boken så presenterar han olika ängar i Sverige. Skriver om historien på ena sidan och så stora, tydliga, fina bilder på själva ängen och så under då vilka arter som man kan hitta då. Så att just den här kopplingen mellan liksom sinnebilden, historien, men också viktig med vilka arter som man kan förvänta sitta i ängarna då. Som där arterna blir kvitton på hur bra ängen är, har nog påverkat mig ganska mycket så.
Har du någon speciell äng i boken? Nu slår Thomas upp boken här och börjar bläddra. Den är ju väldigt snygg. Omslaget är ju klassisk äng med en gärdsgård som går, försvinner bort i fjärran. Och så är det några solitärträder.
Ja, något hamlat trä som står där. Och det står någon och slår med lien också. Och just den här första bilden på framsidan med alla dessa prästkragar och sommarfibblor och jungfrulin och blåklockor och darrgräs och sånt. Den är ju helt fantastisk. Och just prästkragen blev ju, kan vi komma till senare, varför just prästkragen blev betydelsefull för mitt ängsskötande så. Men jag vet inte, kanske är den första bilden här som den har nog lett fram till en hel del.
Och prästkrage är väl en ganska bra signalart för marker där det kan lämpa sig med äng en dag liksom.
Ja.
Den absolut. Håller fint.
Jajamän, tycker jag.
Sommarfibla kan jag inte. Den finns inte hemma hos mig.
Nej.
Men den kanske också funkar bra.
Absolut. Den är ju, jag tror jag nog lärde känna sommarfibla mer efter mitt nästa intresse efter då. Fåglar till ängar och sen kom till vildbin då.
För så känner ju jag dig som en binörd liksom.
Ja, en bientusiast. Ja, men absolut. Den är ju, alltså bina blir ju, även om blommorna blir då kanske då ett bra, de blomstrarter som finns, det blir ju ett kvitto på hur bra ängen är. Men ännu bättre blir ju sen när vi får bina då till ängarna så. För jag kan ju så in vilken art som helst på min äng och den kan ju överleva och klara sig där. Men jag kan inte plantera på samma vis in bin. Utan bina kommer ju av sig självt om det är rätta förutsättningarna där. Så det blir ju det ultimata kvittot av att marken har de förutsättningarna, både blommor och någonstans att bo, som gör att de passar och kan överleva där.
Det är liksom att ekosystemet börjar fungera, därför att visserligen kan botaniska trädgårdar vara väldigt viktiga som en liksom backup för biologisk mångfald, men man kan inte säga att det räcker med en biologisk trädgård för att rädda den biologiska mångfalden. Då funkar liksom inte, där är inte ett fungerande ekosystem, men det är ganska många arter.
Ja, absolut.
Men du skulle visa någon
just
bild här.
Just det, det är ju många utav de här.
Ta favoriten.
Oj, det är nog den.
Förutom
här.
Förutom omslaget.
Det ska nog vara, det finns en sån här östergärde, gigantaros, som bara egentligen är en liten smal sänka mellan två stycken vallar på något vis.
Vilket landskap är det?
Det är södra Västergötland. Så det är kanske därför som jag har vänt mig just till den ängen då, för det finns ju lövängar och sånt på Gotland, Prästa änget i Anga liksom, men det kan jag ju liksom, det är ju spänna bågen lite för hårt liksom och hoppas på johannesnycklar och sådana arter, utan någonstans försökte jag väl, och som var bra i den här boken också, att det fanns då ängar i hela södra Sverige här då, för de olika typerna, så man får liksom försöka hitta sin äng i sitt landskap, och då var det ju södra Västergötland, och där har jag inte så gör mycket arter att förvänta mig. Men det fanns ändå några som man kunde hoppas på att hitta.
För här i Uddebo så är det ganska sur markkemi.
Ja. Mm. Ja, men som granspira. Den fanns i den marken där. Men jag vet inte hur... Det känns som en liten sån här... För vi har ju ganska mycket mossmark och lite fuktigare marker och sånt. Och just den granspira är ju en sån. Och då har jag ju försökt då ge mig ut och leta efter granspira på olika lokaler. På ängar och sånt som finns beskrivet i Västergötland. Eller i Tranemo kommun. För det var ju i samma veva där, för att ta nästa betydelsefulla bok eller så, det är ju de här ängs- och hagmarksinventeringarna som länsstyrelserna gjorde runt om i landet då i slutet på 80-talet. Jag har också bläddrat sönder så att bladen ligger lösa här i, men jag tycker att de är i någorlunda ordning. Och där finns ju en del sådana här inga klassiska, alltså för slut på 80-talet här, då fanns det ju en del kvar. Det var ju sista rycket man gjorde för att hitta marker som fortfarande... Kanske några som fortfarande hävdades med lie. Eller en enstak här som hävdades med lie. Många av de här var ju betesmarker nu, gamla slåtterängar. Men det fanns ju någon kvar så.
För det här är mellanmark till skogsbygd liksom.
Ja.
Det här är inte som de stora jordbruksbygderna där industrialiseringen av jordbruket gick hårdare fram och... var mera liksom fullständigt kanske än i den här typen av områden.
Nej, här är inte det bortodlat de här. Det som hände med de här en efter en, det är väl att att hästarna eller korna försvann från dem och de började växa igen med gran. Mm. Inte många, tror jag inte. Det var väldigt få som planterades igen utav de här, utan det var nog bara att den sista brukaren dog och någon annan tog över och sånt så. Så fanns inte det intresset kvar och orken att göra det.
Så de växer igen passivt? Liksom.
Passivt, ja.
Men inte här vid din gård?
Nej, inte på denna gården. Den gården som är här, den sista brukaren, han flyttade från gården 85.
Mm.
Därefter så var det nog dödsbo en stund och sen så såldes det till ett lokalt skogsbolag. Och det skogsbolaget planterade igen mycket av markerna här runt omkring. Så.
För här är ju någon slags granskogs-Pompeji.
Ja.
Vi har ju gått på så här torputflykter,
ja,
där vi tittar på torpgrunder, jordkällare, stengärdsgårdar. Och allt ligger under ett tjockt lager av granbarr.
Ja.
Så det är också mark som egentligen är ganska tacksam att restaurera. Är det inte det?
Ja.
Alltså i alla fall brukar man säga att liksom, tar man bort gran så kommer det i alla fall inte upp en massa sly direkt.
Nej, så sett. Det blir inte en massa uppskott eller och sånt som man skulle kanske haft al eller asp eller något annat så. Så att, nej, för mig var det egentligen ganska enkelt när jag bestämde mig för att restaurera de här markerna på den här gården då.
Men vi kanske ska komma till det alldeles strax. Men är det någonting i den här... Den heter, vad heter den för någonting?
Den heter Ängar och hagar i Tranemo kommun.
Ja, var det någon speciell del i den som inspirerade dig?
Nej, men det fanns ju ett ställe. Det fanns ju en gård i Tranemo kommun som var helt outstanding, allt annat. Och det var ju gården Snorosa Torp. Och den låg ju egentligen inte så jättelångt ifrån min föräldragård. Det var till och med så att han brukar den sista Erik, den sista brukaren på Snorosa Torp, han kom för att ta sig ner till affären som man fick göra då när han hade sålt sin sista mjölkko för att köpa lite mjölk. Då cyklade han ju förbi på den väg som gick rakt genom våran gård. Och det var ju också så att varje år innan vi skulle börja slå våra vallar då, inte slåtterängar men våra slåttervallar, då åkte jag och pappa ut till han Erik då som bodde 2 kilometer längre bort i skogen då och frågade om det var läge att börja slå. Och ja, det tyckte han alltid att det var alltid läge att slå, för han slog ju, ja, jag från midsommar så slog ju han hela sommaren, men han slog ju sitt med lie och han hade ju då en mark som var på en 2-3 hektar eller någonting med inägomark som betes slott, alltså lite hackerslottermark som han gick och slog.
Kan du förklara vad hackslotter är för stadsborna?
Ja, okay. Nej, men hackslotter, det är liksom backar med mycket sten i. Ja, han hade ju större vallar och sånt också, alltså vall som han då bröt ibland då, alltså plöjde upp och sådde in så för att kunna producera mer hö då.
Vall är åker som man odlar.
Just det.
Växter för att få vinterfoder på.
Mm. Så där fick ju han de stora mängderna med hö, men han gick ju ändå och slog de här markerna däremellan. Och just hans marker där var just väldigt backiga och väldigt mycket sten i då. Och där gick han ju då med sin lie, och för de andra markerna vid sidan om där, ja, men de slog han, där hade han ju fortfarande häst då, och de slog ju han med en balk, en slags slotterbalk som drevs utav hästen då ju. Men de här hackslottermarkerna kunde han ju inte gå ner med hästen och slotterbalken och slå.
Nej, för då går de sönder på stenarna.
Ja, liksom. Ja.
Och hackslotter, då kan man ju inte ta ut lieslaget, så att det går mycket långsammare.
Absolut, ja.
Ja. Ja. Men du har lite sån, din stil med lie är ju lite hackslotter. Ja. Att du slår liksom halva slag, aj, som man gör i hack.
Ja. Ja.
För du har så stenigt så det är inte lönt.
Nej, men det är ju så här också. På de ytor som är lite större som jag kan komma loss med en motordriven traktor, så gör jag ju det. Det är ju mängden yta som slås som jag tycker är det viktigaste, och inte själva finliret med lien. Så att stor del av marken är ju traktorn. Fast jag bryter inte den här vallen, så den är ju långliggande vall nu som börjar bli fin slottering. Mm. Som jag slår med traktor för att få stora ytor.
Precis. Mm. Men den här gården då, där han gick och slog, är den alltså med i den här ängar och hagar i Tranemo kommun?
Ja, så den finns med. Och jag tror,
inte... Kan du inte visa den för mig så jag får se?
Det är nog ett löspår här någonstans.
När Thomas bläddrar den här så ser man att det är liksom, det ser ut som att det är maskinskriven text, och sen så är det kartor då på... Till vänster i uppslagen så är det kartor, och så är det, det är nästan så att det är handritat, eller? På kartorna? Eller det är markerat lite?
Ja, det är nog skrivet med tuschpenna på dem sen.
Ja, så att det här är old school. Det är nästan punk liksom.
Ja, här
fast
har
det. Är kommunpunk.
Fodermarker vid Snarostatorp. Objekt 64. Så att, ja, det står ju här nere. Slotterängen slås med lie och är på halva ytan välhävdad. Floran är ganska rik. I slottermarken dominerar svinroten stora områden, och det finns mycket slottergubbe, darrgräs, knägräs samt ängskallra, stenmåra, jungfrulin och jungfru Marienycklar.
Men inte granspira?
Inte granspira på denna. Jo, tidigare har vi Snarostatorp hittats bland annat vanlig nattviol, granspira, vildlin, loppstar och kattfot. Så att, ja, jo. Och det kommer jag ihåg faktiskt på det området. För han, Erik, gick ju bort, jag tror någon gång på 90-talet så. Och efter det så var det nog hans systers son, tror jag, som ärvde, tog över gården, och han beslöt sig för att plantera igen den. Så det var en av de få gårdarna då som verkligen aktivt planterades igen. Men då hade de ju varit här och inventerat det här området. Nej, det var nog så här, han ville plantera igen det. Så han ansökte om att plantera igen detta då. För det behövde man ändå göra. Men det fick han inte. Så han fick inte tillstånd tack vare den här inventeringen då. Men det gjorde han ändå. Så det var lite rättstvister och sånt på det. Och eftersom det blev så, den fanns med i den här inventeringen som de gjorde, så pekade de ut det som ett Natura 2000-område. Och då i den vevan så, detta är ju då början av 2000-talet, 2006, 2007 någonting sånt där, då jobbar jag på kommunen som kommunekolog. och fick nys om det här och kontaktade länsstyrelsen och se, skulle vi inte kunna göra någonting med den här marken? För då hade den sålts en gång till. Då hade den släktingen gett upp och sålt det vidare till en annan stormarkägare då. Så då började vi en kontakt med honom och frågade om vi kunde få restaurera det här området och ta bort de här granarna. Och länsstyrelsen var med på köpet och allting. Så vi kunde... Då fick vi till och med medel därifrån för att bekosta och restaurera fram den här hackerslottemarken igen. Så. Och då minns jag att det fanns ett dike genom det där området som den förra markägaren också hade gjort och dikat ut. Så då tog jag dit en grävmaskin och la igen det. Och några år efter det så kom då små granspireplanter på det här.
Det gjorde du?
Jajamän, så de fanns ju som en liten fröbank. Så det var ju också sån här... Och det är ju den här, man har ju fått de här bilderna i de här böckerna, man läst om de här arterna och sen när de här arterna dyker upp så blir de ju hela tiden som små kvitton på att man gör rätt. Att det, så det är ju väldigt tacksamt. Man behöver ha små belöningar.
Och just därifrån har också Tore Hagman varit och tagit bilder. Kan du inte berätta om det?
Jajamän. Nej, men Tore Hagman var han och Åke Karlsson gjorde ju också en bok Mulens marker som handlar just om framförallt då betesmarker i, jag tror det mesta är nog i min hembygd här, alltså södra Västergötland som de åkte ut till de här sista jordbrukarna och följde dem då.
De har varit som en förlängning av Mårten Sjöbäck som var den första som egentligen började dokumentera böndernas roll i landskapet för den biologiska mångfalden som kopplar liksom de två grejerna. Mm. Och Tore Hagman är som en har tagit över den stafettpinnen lite grann.
Mm. Ja, och den är också fylld av bilder, och det är de här bilderna som har blivit som målbilder för mig, hur det ska se ut när det blir klart. Så att det är de här, alltså så många kvällar som man har suttit och bläddrat i de här och skapat sig de här bilderna av hur landskapet ser ut.
Men hur gick det med de där bilderna? Därför att det finns ju då, Mulens marker finns på nätet, så man kan googla det. Och där finns det bland annat en bild med dig.
Jajamän, ja. Tore tog ju en bild på Erik på Snarsatorp när han står mitt ute i sitt hackerslotter gärde där med lien. Och,
i högsta hugg. Det är mitt i ett hugg.
Ja, det kan det vara.
Jajamän. Skär eller vad man säger. Ja. Var det 83 eller något sånt?
Ja, det måste ha varit någonstans mitten på 80-talet. Mm. Så ja. Så den bilden är, och de gjorde ytterligare en bok som heter Åter till Mulens marker, och då har de återbesökt alla de här markerna de var på 80-talet för att fota hur det ser ut idag. Många bilder är ju, alltså det är ju deprimerande att se då landskapets förfall så. Men det är också väldigt många bilder som ser ganska lika ut. Alltså, landskapet ser väldigt lika ut. Man ser ändå på marken att det är mer gräs. Och skulle man gå mer i detalj så det man fattas, som man inte ser på bilderna, det är nog arterna som har försvunnit därifrån. Men stengärdsgårdarna är ju kvar och de stora björkar är ju lite tjockare och någon gren har gått av och så. Så att, men går man riktigt nära så ser man då kanske då att det fattas arter. Men där finns då den här bilden också faktiskt på mig där jag står på samma ställe som Erik en gång i tiden. Så att, och när de sålde gården och gjorde sig av med massa verktyg och sådana grejer så fick jag tag i Eriks gamla lie. Så
är
den står här, så den har jag hand om här. Ja. Visserligen, det är ju en sån här gammal stållie som han gick med.
Orvets stål?
Orvet var av stål, ja.
Så du kan inte ställa om det?
Nej,
så
det går inte att ställa om. Nej.
Passar för din längd, liksom. Nej. Eller så var den lika lång?
Ja, den är ju alldeles för kort för mig, egentligen. Men det funkar ju att slå i backar, då. Där man står i uppåtlutet.
Det är ju lite läckert, faktiskt.
Ja. Nej, tycker jag. Ja.
På giganternas axlar, liksom. Ja. Och sen så flyttade du hit till Uddebo.
Just det.
Hur kommer sig det, och framförallt om vi tänker liksom ur ett ängsperspektiv, hur gick den berättelsen till?
Ja, Det jag möttes av på den här gården, så, som ligger en liten en bit utanför det här samhället Uddebo, det är en 500 meter ifrån själva samhället, och omgivet av då de här granplantagen som bildades då när skogsbolaget tog över den här gården. Så då när man gick genom de här granplantager så öppnade sig upp en lövskogsmark som är ganska ovanlig i de här trakterna. Här har vi ju jättestora askar som är
enorma. Yggdrasil, den stilen.
Ja. Och det finns, det finns lindar, det finns lönnar, och på de här askarna och lönnarna så finns det liksom stora tjocka tecken av lunglav. Och så det är i den här barrskogs miljön då få hitta den här lövskogsgården då med de här jätteträna, det var ju det satte ju väldigt starka intryck på mig. Så och mitt på den här gården så låg det här övergivna huset, för skogsbolaget har ju inte brytt sig åt hand om själva gården heller, utan ja. Det var en gård som bara skrek av någon som skulle ta hand om den.
Min farmor och farfar bodde ju här nere i byn, och det ryktades om att det var biltjuvar som bodde här uppe eller något så här. Det var...
Ja, men i gård, i laggorn och sånt så fanns ju slaktade bildelar kvar. Lite skärmar. Jajamän. Så att det var mycket, mycket skräp, och det var men allmänt stort förfall på det här. Men i det här förfallet så fanns det någonting väldigt vackert, och jag kände liksom att här kan jag göra skillnad, här kan jag göra någonting. Och så att det gjorde jag.
Precis, för det här liknar lite den här föreningen Källslätten utanför Falun och Borlänge, där det var fältbiologer som började rycka granplantor på ängarna och rädda marken. Du gjorde lite likadant,
ja,
när det började.
Ja, men det, ja, jo, det är... Jag såg ju en otrolig potential och att det fanns massa att göra, och det är då jag tände till.
Så. Ja. Och sen, du har hållit på i över 18 år nu, eller?
Mm. Ja, det börjar ju, om vi går tillbaka till den här boken Ängar igen då, så, och på framsidan som är där. För i den här, bland alla dessa granar så fanns det en liten glänta, och i den här gläntan så växte det prästkragar. Ja. Så då tänkte jag att här är ju ett jättebra ställe för att liksom börja på. Så det var ju, det var de som... ja, ledde mig till var jag skulle starta det här projektet då. Så att det var bara till på vintern där och ta fram motorsågen och hugga ner framförallt granar. Lämnade någon björk, smalare björk så, som jag tog ner några senare år då. Och ja, det var bara att börja bränna och slå.
Så har jag för mig att det var så här anarkist-an insågade i stubbarna.
Just det.
för det började vi göra hemma. Vad var grejen bakom det?
Nej, det vet jag inte. Jo, det var ju för att de skulle ruttna upp snabbare.
Det var så?
Ja, absolut, ja. Så att det var. Ja.
Och lite punk.
Lite punk.
Ja. Ja. Men hur gick det sen då? Så du började röja och bränna och slå?
Ja. Nej, sen är jag egentligen bara fortsatt med det. Och prästkragarna har bredit ut sig. Det har väckts nya arter som till liv från frön i fröbank, och det har vandrat in arter från området runt omkring och så. Så att det, och nu kommer det nya arter, eller det har varit så hela tiden att varje nytt år så har det alltid varit någon ny art som har dykt upp. Så att det...
Och vi gjorde ju en liten film för Svenska Botaniska Föreningen förra året.
Just det.
Kan du inte dra den berättelsen lite snabbt?
Ja, det var med...
Ängsvädden och vilka vildbin
som... Ja, just det. Ja, men det... Ängsvädd är ju en av de arterna som verkligen har exploderat på den här ängen. Så, dels har det blivit så här att eftersom jag har slagit den ganska länge nu så börjar den bli rätt utmagrad. Så att då går jag inte på att slå den förrän ganska sent. Och det har ju gjort att...
Hur sent?
Ja, det är ju inte förrän i augusti, någon slut av augusti. Så, för jag har andra slåtterängar runt om så som är mycket mer näringspåverkade, som jag slår mycket tidigare. Jag börjar vid midsommar ungefär. Så då blir den allra sist, och det har ju gynnat ängsvädden väldigt mycket på den. Så det är ju ett formidabelt hav, blått hav av ängsvädd på den. Så då måste det ju ha varit då 2 år sedan någonting som jag var ute och tittade på de här ängsväddblomsterna och glädjen av att hitta då ett guldsandbi. Ett litet 1 centimeter stort bi med orange bakkropp då, som då bara nyckar ängsvädd då och hämtar pollen ifrån. Så... ja, det var ju också sån här en rolig belöning, kvitto då på att att man har gjort rätt. Och ganska kort tid efter att jag hittade just det här guldsandbiet så såg jag även en litet mörkaktigt gökbi då som fick mig att gå igång. Så jag fångade in den och tittade på den, dödade den inte utan tittade i det försiktigt mikroskop, kylt ner den i kylskåpet och så tittade på karaktärerna på den, och jajamän, det var ett silvergökbi. Och det är ju en sån här drömart som jag letat efter på andra guldsandslokaler i kommunen. Men i 15 års tid, men aldrig hittat. Så det var ju häftigt.
Precis, och här måste vi ju backa bandet lite grann då. För att i Tranemo vid Tostarps sängar, där har du hållit på och försökt gynna guldsandbi tidigare i ditt jobb på kommunen, va?
Jajamän, ja. Så där har vi en av Sveriges, tror jag, största lokaler med guldsandbi. Vi kan ju ha 400 individer där samtidigt. Så att,
kan du förklara hur det funkar ekologiskt, det bit?
Det biet? Mm. Ja, det är ju ett bi då som bara plockar pollen ifrån ängsvädd. Och på sina bakben då så samlar han på sig stora pollensamlingar så de skrapar ihop och gör ett hål i sanden som de då skapar en liten gång ifrån och bildar en liten pollenklump, och på pollenklumpen så lägger den ett litet ägg, och det här ägget då utvecklas då till en larv, och larven lever då på den lilla pollenklumpen tills då nästa säsong då, så det kläcks fram en nytt bi som kravlar sig upp i jorden, och så fortsätter samma bana en gång till. Så den har ju 2 behov framförallt, det är ju ängsvädd och det är sandig mark.
Ja. Och det är ju det man kanske ofta glömmer bort med vilda bin, att de flesta arter gräver ju gångar i ganska lucker mark,
ja.
Till exempel sandemark. Om man då tar den, hur funkar det här gökbiet då, silvergökbi?
Ja, silvergökbi, och det är ju så med många, alltså jag tror är det nästan en tredjedel av alla biarter som vi har i landet är ju parasiter på andra bin. Så de är som gökar i fågelvärlden. De kryper ner i de pollensamlande binas bon och lägger sitt ägg på samma pollenklump. Och jag tror de vaknar lite tidigare än den andra. Alltså larven kläcks lite före originallarven. Och jag tror till och med att de biter ihjäl den första larven där, och sen lever den på pollenklumpen där.
Det är liksom en strategi för att slippa samla eget pollen och gräva gångar.
Man, ja, absolut.
Tar de,
ja,
andras helt,
ja,
enkelt.
Ja, väldigt smidigt.
Så kan det vara i naturen.
Ja.
Ja, vad spännande. Så silvergökbiet, det måste ju vara något superkvitto på ditt arbete.
Jo, men det är ju det som vi pratar om, ett totalt ekosystem. Alltså du har ju... Du har marken med en störning som ger möjlighet för en växt att kunna vara där och inte bli utkonkurrerad av andra saker. Som ger möjlighet mat till en annan art. Om det finns tillräckligt mycket av den arten så kan det också finnas plats för parasiter. För blir det för många, är det för få pollensamlande, då kommer ju den här parasiten att konkurrera ut den där. Så det måste ju vara en viss massa av det pollensamlande biet för att man ska kunna hålla det parasiterande biet. Så då har vi ju en hel du har ju liksom en lottorad. Så det är bara att ropa upp och skicka bingo på den när man får hela serien från blomma till bi till persisterande bli. Så att...
Precis, och ovanför insekterna så kan man se fåglarnas liksom nisch i ekosystemet lite grann. Har du fått någon förändring i fågelfaunan här?
Ja, men det är ju lite konstigt, för jag har faktiskt inte följt upp fåglarna så mycket här.
Trots att det var det du började med?
Jajamän, ja. Mm. Ja, det får jag se till att göra säkert. Jag går väl fortfarande och drömmer om ortolansparven i alla fall.
Ja, precis.
Det, tror du vet jag hur den låter mig.
Biff, biff, biff med lök, lök, lök. Och lite samma ton som gulsparv liksom.
Ja, ja.
Men den räknar inte till 7.
Nej. Nej, men jag hörde i våras faktiskt hämpling som flög över här.
Mm.
För det är ju nästa år. För på gården hemma i Berg då, den första gården där, det fanns ju alltså en observation utav ortolansparv. Men då fanns ju hämplingen där i de enbuskesnåren och så. Men det är ju en art som ligger efter där. Liksom. De har ju försvunnit där nu. Så att... ja, men det är ju lättare att våga hoppas på att hämplingen kommer tillbaka än ortolansparven. Så att, ja.
Ja, vi har hämpling hemma, så att det tror jag.
Ja, för att glad.
Det säkert funkar.
Ja, njut, passa på och njut.
Jag är jätteglad. Ja. Jag har hämpling, det är inte du.
Nej.
Granspira då? Tror du den kommer komma hit? Alltså,
det är frågan. Jag har inte riktigt så blöta marker här uppe. Utan vi ligger ju på en... Det här ligger lite på en kulle, ganska tunt i berg, så det blir ganska torrt på sommar. Så vi har inte riktigt om förutsättningarna för den här. Så.
Men om man säger att du har hållit på i, det är nog 19 år va? Som mera aktivt ängsskötsel här
kan det vara,
på gården.
Ja.
Hur känns det nu då med liksom ängarnas status och... Ja. Hur är nuläget? Är du nöjd? Är det som omslaget på boken Ängar? Är du där?
Ja, men ibland är jag faktiskt där. Alltså just den blomningen som man ser på framsidan där, den har jag på min finaste slotteräng. Och jag ser, även om det fattas darrgräset, men den finns på gården på ett annat ställe. Så den hade ju varit kul att den bilden kompletteras med det så. Men det som kanske som fattas i på det här, det är nog lite med ängssvamparna och sånt. Det väntar jag väl lite grann på att de ska rocka loss så. För det tänker jag, det är väl nästa grej så.
Några arter har du?
Ja, några har jag sett, ja, absolut. Det är ju...
I år är det inte bra, men
nej,
tidigare år.
Nej.
Vad är det du har haft för?
Men jag har haft blodvaxskivling. Den såg vi ju där ute nu. Ja.
Mm.
Och vi har haft gul och vi har haft spröd.
Tobias,
ja.
Ivarsson.
Ja, var inte det lila? Eller var det? Nu blir jag lite osäker.
Jag vet inte. Eller var det dadel? Jag kommer inte ihåg.
Nej, dadel har jag hittat.
Det har du hittat?
Jajamän, dadel har jag hittat. Men om det var en grå eller lila vaxskivling.
Okej, okay,
Men det var ganska tidigt på säsongen. Det var ju fortfarande innan jag hade slagit. Tobias var ju här ute för han ville ju kolla silvergökbet.
Ja, precis. Mm. Och jordtungor och sånt har inte...
Nej, det har jag inte sett någonting än. Nej.
Nej. Nej. Nej, men, och jag pratade om rävbacken här på biblioteket igår och då fick jag en jättebra fråga om framtiden. Liksom. Så jag tänker, jag lyckades inte svara bra på den igår, men jag kan passa den till dig. Hur skulle du vilja att ängarna utvecklades här på gården framöver?
Nej, det är ju en jättesvår fråga. Men det är, och du var ju lite grann inne på det här med klimatförändringar, hur det påverkar i framtiden. Och det är ju någonting som jag också... Alltså vi har ju haft de här 2018-torkan. Hur påverkar det? Jag har ju också de här askgottssjukan på de här gigantiska askarna. Vad händer när jag förlorar dem? Och de försvinner. Det märker jag också att någon av de här askarna har ju dött. Och det blir ju ett jäkla näringspåslag på de ängarna då. Så,
det är när rötterna bryts ner som det frigör massa näring och så...
Ja.
Blir det med. Och det tar 5-10 år innan det går ur, va?
Ja, ja, jo. Så att, men sen är ju alltså Alltså jag har, vad har jag? 20 år till också kanske att slå här.
Vi pratar ju lite om det. Vi är lika gamla, 51 år.
Ja.
Så man måste se döden i vita ögat nu.
Absolut. Jag vet inte, nu var ju Erik på snarast tal, han var ju äldre när han slog. Han blev nog upp mot 80 i alla fall, så att jag skulle säga 30 år till.
Precis, och vi har hört berättelser om gamla gubbar som tar käppen ut och sen så byter de liksom käppen mot lien och börjar slå. Det är lite det scenariet jag ser framför mig som mig själv som gubbe. Det här är Emil, antingen att jag rider runt på en vagn bakom oxen liksom, ja. eller att jag går och slår med lien.
Ja.
Men att man inte kan gå liksom, man kan inte gå utan lien.
Nej. Det är en bra anledning. Vi ser de säger affären man kommer med lien.
Precis, men är det några arter? Du har ju till exempel slottegubbe här som inte kanske har superrockat loss, eller?
Nej, den absolut, den kan ju, den får gärna bli vanligare. Och sen också, det dök ju upp fläcknycklar för något år sedan också. En på varje äng så. Och den kan jag också tänka mig skulle kunna rocka loss och bli lite fler, sprida sig så. Sen hur är den kopplad till svampfloran och de sakerna? Det är ju, vad är det som gör att den kommer loss eller inte? Den kan ju ha stått kvar och stampat också. Så att jag bara sett bladen av den, men det kanske inte har blivit någon fröspridning på den än. Är det någonting som fattas där? Ja, det.
Precis, undrar om det inte är nedbrytarsvampar som de fröna går på.
Ja.
Men jag vet inte säkert med fläcknycklar.
Nej.
Men och sen har du ju också betesmarker här.
Mm.
Så du har ju pratat ganska mycket om korna. Och du har pratat mycket om... tidigare har vi pratat om att du tycker att det är slåtterängarna som får mycket blommor. Att betesmarkerna inte har det. Har du funderat på liksom att kunna förändra betesregimen på något sätt så att det gynnar mångfalden mer?
Ja för här hävdar jag ungefär 7 hektar, varav 1 hektar är slåtteräng och resten ser bara till att hålla öppen med hjälp av korna. Så har jag historiskt gjort. Nu börjar jag även använda mig av att jag stängslar av ett område och så att de blir ett sent betespåsläpp. Så, för jag vet inte om jag egentligen orkar med eller hinner med att slå mer slåtteräng, men däremot att använda korna som lie, alltså man släpper på dem mycket senare så att blommor och sånt hinner komma upp och växa till så och sprida frön innan jag släpper på dem på bete. Så att det är väl nästa sätt som jag får jobba här på gården så.
Och för att det ska funka, då måste du ha mer marker där du kan beta med djuren så att du kan flytta dem mer emellan.
Ja, jajamän. Så nu har vi börjat restaurera ett område nere i byn, så då kör jag ner dem då där på försommaren då. Så att,
det är där de går nu?
Ja, nu går de där.
För det är fjällnära boskap du har?
Ja.
Hur många djur?
Det är 3.
Tre.
Ja.
Så det är lite som ett gammalt torp. Där de hade en 3-4.
Ja.
Eller 3 kor och en kalv kanske.
Ja,
eller.
Lite lyxigt torp kanske jag har 3 stycken. Men de kanske hade 1. Men ja, ett bättre torp. Som jag säger. En bättre torpare är vad jag är.
Ja, precis. Nu är de ju ganska små, de fjällnära.
Ja.
Och det tror du det funkar bra det här med sent betes på släpp? Vad tror du förutsättningarna är för att det ska fungera och använda det istället för lie?
Ja, det tror jag. Jag har en bekant här, Bruno, som har en gård som han länge skött på det viset utanför Tranemo. Så han har jättefina marker med väldigt många arter och så, som funkar alldeles utmärkt med bara ett sent betes på släpp så.
Så vad är det för planer gällande ängarna och betesmarken här närmast på Mjällbo?
Nej, alltså närmast i tid. Nu ska jag få tillbaka kossorna upp hit och beta igen, sista betet.
Jag hoppas att de inte käkar upp hasselbuskarna.
Nej, det har jag fått lite bekymmer med faktiskt. De har ju gått och börjat skava på rönn och på hassel och så. Vi har ju mycket hassel kvar, så blir mycket dödhassel, så det kanske inte är ett bekymmer i sig, men det känns ändå lite jobbigt. Så jag får se. Kanske byta koindivider helt enkelt. Det kan ju bara vara att det är de som har blivit fått för sig någonting. Men annars, nej, det är väl bara att fortsätta helt enkelt. Det ska, nu är det ju lugnt här ett tag. Ska se över stängslerna. Sen väntar jag till våren till det börjar torka upp lite grann. Så jag kan börja ut och lunta bränna, räfsa löv. Och sen är det ju bara att gå ut dit och njuta på våren och se när vårstarren börjar blomma. Och ja, sen kommer de arterna en efter en. Fram i juni när vi kommer, eller i slutet av maj med lite gökärt och ja. Så det är bara njutning framåt.
Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Swish-nummer och mer information finns på natursidan.se. Natursidan.se.